Hej och välkomna till avsnitt 66 utav Modiga människor. Jag vill verkligen börja och tacka er alla som gjorde det möjligt för att jag idag har en ny mikrofon här. Så att ljudet ska vara bra. Helt fantastiskt. Ni kommer att få stifta bekantskap med en distriktsläkare, Carina Ljungfelt, idag. Innan jag släpper in henne här så vill jag bara påminna om att det arbete som jag gör, det är ju helt ideellt. Så varenda liten gåva är av stort värde. Nu släpper jag in Carina. Ska vi se här. Varför? Så.
Försvann hon.
Yes.
Hej.
Ja, hej Carina.
Hej.
Hej. Ja, du kom ju in i mitt liv här bara häromdagen. Så läste jag ju den här gripande texten som du hade skrivit och lagt ut. Där du uttryckte din besvikelse, kan man väl säga, och din, ja, kanske sorg till och med över det som har blivit. Och jag la ju ut den texten, och där tycker jag det var så bra, för du reagerade väldigt starkt och bestämde dig för att kliva in.
Det var så, det blev så känslomässigt starkt. Jag var på jobbet, jag jobbar ju som hyrläkare nu sedan 8 år tillbaka, och då var det, de kom på tisdagen, på fredagen, så, på tisdagen så säger de att jag hade en kollega som har testat positivt för covid här, så vi måste alla ha munskydd och visir. Så ja, okej, okay, då gör vi det då. Okay. Men sen så gjorde vi det både mot personal och patienter, men sen går vi in i lunchrummet och tar av oss allting och äter tillsammans. Och då bara kände jag att det var så ologiskt. Och sen så när jag står där och ska ta kaffe, så står där en sköterska som ska ha sprutmottagning på kvällen och säger att det blir nog en anstormning idag. För att nu kommer alla de som inte fick dos 2 av det som blev stoppat. Så, och det var ju alla ungdomar då. Och jag bara kände att det blev för mycket. För jag, både det att alla ska ha sprutorna och alla är ovetandes, inget informerat samtycke. Och sen det hyckleriet när vi går med munskydd och vi ser i korridorer överallt. Och sen så tar vi av oss. Och det skulle vi ha på oss för att den personal som hade träffat hon som var sjuk skulle skydda oss andra. Men allting blev bara så ologiskt. Jag bara kände att jag kräker på detta. Och då bara behövde jag skriva någonting. Mm. Och då skrev jag ju en grupp som är för sjukvårdspersonal som tycker som jag. Och då frågade du om du fick dela det anonymt. Mm. Och där var ju några som tyckte det var bra. Och några som frågade om jag var läkare överhuvudtaget. Och någon som tyckte jag skulle sluta omedelbart. För jag var dum i huvudet i princip. Men idag känner jag att jag måste tacka de 2 personerna. För annars hade inte jag suttit här idag.
Ja, alltså... Jag tackar er också. De gick till ganska stort angrepp. Men det är ju bra. Någonting väcktes ju uppenbarligen i dig. Men nu vill jag att du berättar bara lite kort, Carina, om vem du är och din bakgrund. Så.
Jag är ju från Skåne. Jag är gift, har 3 barn och född upp lite islandshästar. Och egentligen vill jag bli veterinär, för jag älskade djur. Eller älskar fortfarande djur. Men mina betyg var inte tillräckligt bra. Så då gick jag där och tänkte att ja, men då kanske jag skulle bli läkare istället. Men jag var inte riktigt övertygad, för att jag kände att gud, det är kanske för svårt för mig, tänkte jag. Samtidigt var jag väldigt intresserad av idrott, och vi var väl 18-19 kanske. Så var mina föräldrar i Österrike och åkte skidor, och med dem i gruppen så var där en känd fotbollsspelare från Malmö FF på den tiden och i landslaget. Och jag lärde hans döttrar åka skidor lite grann. Och han säger till mig då att, men du borde ju bli gympalärare. Men ja, tänkte jag, ska jag bli det? Ja. Så jag sökte in där och på läkarlinjen samtidigt och kom in på båda. Och valde då GIH eftersom det var kort utbildning, 2 år bara. Och, ja. Det kändes rätt just då. Och det var bland det roligaste jag gjort. Men sen kände jag när jag började närma mig slutet att jag är gympalärare i 40 år. Nej, det vill jag nog inte. Åtminstone under de förutsättningar. Det fanns ju många drömförutsättningar att vara idrottslärare med. Att interagera med andra ämnen, vara ute och ha biologi och matte och allting. Men så var det ju inte. Utan sökte in på läkarlinjen igen och kom in igen då. Och då började jag läsa medicin. Och jag kan ju säga att hade jag inte haft idrottslärarlinjen bakom mig så hade jag nu hoppat av. För den var verkligen så opersonlig i början som jag hade varit rädd för. Det var liksom bara typer som föreläste och det var ingen mänsklighet överhuvudtaget. Men med det bakom mig så kände jag att nej, men jag hade en vision över hur jag ville jobba. Så när jag var färdig på läkarutbildningen så då kände jag att jag hade alla redskap för att göra alla människor friska och lyckliga. Så började min karriär. Men när jag började jobba sen så var det ju ganska tydligt att det var inte det som var meningen, utan letar efter en diagnos och så hittar man en medicin som passar till den och så ger man det. Och när man läser litteraturen om många sjukdomar så är de ju, som läkarna ser det då, vi. Primära eller essentiella, vilket betyder att vi vet inte varför de uppstår. Så där var jag de första 10 åren typ. Försökte bli en bra läkare och lära mig av alla äldre kollegor och så här. Men när jag hade vuxit in i rollen då efterhand så började jag liksom tänka att men är det meningen att vi ska vara liksom gå på tabletter och ha diagnoser och diabetes, högt blodtryck, KOL, allt möjligt redan från kanske 40-50 års ålder eller tidigare och ta mediciner hela livet. Var inte Guds mening om man nu tror på Gud någonting att vi ska vara friska ända tills vi blir gamla och dör. Så då började jag ifrågasätta det här med bara mediciner och plåster på såren. Att kan inte människan liksom läka själv? Vi måste ju kunna behålla eller hålla vår hälsa själv eller behålla vår hälsa själv utan att ta syntetiska läkemedel. Så eftersom jag var idrottslärare, jag tror det var så började jag ju tänka ganska snabbt på att motion är svaret på att vi ska må bättre. På 80-talet kom det mycket forskning om att motion är bra för hälsan. Och jag var med i början på 2000-talet och jobbade med fys. Vi hade grupper och jag var ganska aktiv under några år där med kommunen och idrottshälsan i Skåne och så här. Och det var ganska, eller väldigt framgångsrikt ska jag säga. Men de uppföljande studier sen efter att vi hade slutat med grupperna visar att ja, några höll i det, men de flesta gjorde inte det. Mm. Och sen när vi höll på där också så ville universitetet i Lund göra nya studier. Att vi skulle dela in grupper med att hälften av patienterna skulle inte röra på sig, hälften skulle göra det. Och då blev jag jättefrustrerad för de studierna finns ju redan. Så då tappade jag intresset för det. Sen istället så började jag fundera på en näringslära. Alltså vad vi äter måste ju påverka oss. Går det till veterinären, det första de frågar är ju vad äter din katt, vad äter din hund, vad äter din häst? Det frågar aldrig en doktor. Och vi hade typ en veckas utbildning i näringslära när jag gick på 80-talet. Och det var ett grupparbete så att de som inte var intresserade, de lärde sig ingenting. Så jag kan inte säga att de flesta läkare som inte har ett egen intresse av det här med näring och mat, de kan ingenting. Och jag har ju själv i många år sagt liksom bara ät enligt kostcirkeln så blir det bra. Utan att veta egentligen mer vad jag pratar om. Så jag började läsa ganska många böcker om näringslära. Jag har inte gått någon utbildning och så, men det var ju också en djungel att hitta böcker som jag tyckte var tillförlitliga och bra. Men jag började prata mer med mina patienter om mat. Och börja ge råd lite annat. De som har provat dietisternas råd och det inte har funkat så gav jag lite andra råd och många av dem blev bättre. Några gick ju ner enormt mycket i vikt och några blev av med sina hudproblem, sina magproblem och så vidare. Men inte heller där tyckte jag att jag kom ända fram. Sen för 7 år sedan så kom jag i kontakt med en behandlingsmetod som heter tapping. Och det var, kan säga också det som var innan, var att i primärvården, våra stora patientgrupper, det är de med psykisk ohälsa och folk med långdragen smärta. Och egentligen har vi inga bra behandlingsmedel för det. För mot psykisk ohälsa, visst, samtalsterapi, men många säger att det hjälper bara tillfälligt och det hjälper inte mig, speciellt de som mår allra sämst. Och de andra som liksom är jätteallvarligt sjuka med schizofreni, psykoser, självmordsförsök och så, de går ju till psykiatrin, men den stora majoriteten är ju inte där, utan det är ju vanligt folk, om man säger, som mår dåligt på olika sätt. Och de vill vi inte skriva ut några mediciner till, inga beroendeframkallande mediciner. Och de antidepressiva och så finns ju egentligen, om man tittar bakåt, så är det en hypotes att det här med serotoninåterupptagningshämmare ska hjälpa. Men en del hjälper det, om det är placebo eller det är någon verklig effekt vet jag inte. Men många kan vi inte riktigt hjälpa, utan de hålls över ytan på olika sätt, men mår aldrig riktigt bra. Och sen de med långdragen smärta, de vill vi inte heller skriva ut något starka smärtstillande till. Så vi har liksom inte så mycket hjälp till många människor som lider där ute. Så kom jag då i kontakt med tapping. Jag var på en ridkurs och vi satt på kvällen och pratade om allt möjligt. Och det var där en tjej som berättade att hon hade varit hos en helt fantastisk terapeut som jobbade helt annat än vi hade kunde tänka oss på något sätt. Och eftersom jag är öppen och intresserad av hälsa så skrev jag ner hans kontaktuppgifter. Men sen blev det inte så mycket mer än det. Men det gick bara en månad så skadade min son sig. Han spelade hockey, han var 15 år då, och skadade sin menisk. Han hade haft problem ett tag och så ringde han hem och var på badhuset och sa: mamma, mitt knä har gått ur led. Så här. Ja, fast nu fick jag till det igen, sa han. Och så kom han hem och jag fick väl knappt undersöka det, för jag kände att det var lite svullet. Så gick han in och satte sig och så la han in benet upp på soffan. Och då fastnade ju där. Och då skrek han och jag förstod att det var en låsning av en menisk. Så jag ringde efter en ambulans, men de ville inte köra in honom. Men de hjälpte mig med honom ut. Han var ju stor så jag kunde inte bära honom. Eller så. Och jag var inne på min vårdcentral och skrev en remiss till ortopedakuten i Malmö. Så vi åkte dit. Och det här var typ 16 december. Så, och då säger de att ja, men det här är nog en miskskada. Här är ett par kryckor. Efter jul så får du göra en magnetröntgen och så får du träffa en ortoped. Och vi kommer hem och han är jätteledsen och han har jätteont. Och jag bara känner att han kan inte gå så här hela julen. Och jag vill inte stoppa i honom starka mediciner. Så jag ringde till den här killen. Och min grabb kom ner dit då 4 dagar senare. Och efter 50 minuters behandling så gör han knäböj och går ut utan kryckor. Jag kan säga att min haka var nere vid knäna. Vad gjorde du? Vad hände? Samtidigt hade jag fått av en patient faktiskt en bok av Bruce Lipton som är biolog. Han beskriver, han kallas för epigenetikens fader och beskriver där i boken på cellnivå hur alla inte medfödda sjukdomar beror på 3 saker. Obearbetade känslor, stress och näringsbrist. Så på något sätt så förstod jag på något sätt att Joel hade haft en spänning i sin kropp som har lett till den här skadan. Och att tar man bort spänningen så kan det läka. Så jag började väl sen. Inom primärvården får vi alla patienter som ingen annan kan ta hand om. Som ingen annan kan hjälpa. Då säger de att då får du gå till din distriktsläkare. Och det är ju inte alltid som vi kan hjälpa heller. Men då fick jag ju ett redskap till och jag berättade om tapping och en del patienter var villiga att prova och de blev mycket mycket bättre. Så långt var väl min historia fram till covid började sitt inträde. Och ja, som för alla andra var det väl skrämmande i början, men sen började man inse att vad är det här egentligen? Och, jag är ingen varken immunolog, virolog eller någon forskare, men att känna att man tittar på de forskare och de läkare, de studier, eller studier ska jag inte säga, men forskare och läkare som man kan känna att man kan lita på, som kan stå kvar och prata om ämnet utan att tappa bort sig, utan att bli arga, utan att bli tysta. För det är ju så i nuläget, liksom, vem ska man lita på? Så att där känner jag att där får man på något sätt hitta någonting för sig själv. Att de här människorna, den här forskningen, den känner jag att jag kan lita på. För att det finns ju så många citationstecken sanningar nu, så att man måste känna själv vad tycker jag är rimligt. Och där, när man kan få tydliga svar utan att folk tystnar och blir arga, det är väl det som jag känner att där kan jag stå upp för det.
Ja, jag tänker det är väl en av de få saker som vi har, just det här att faktiskt lita på vår intuition nu i den här djungeln som är min information.
Ja, men verkligen.
Men också som du säger, så är det här med rimlighet, alltså vad är rimligt? Och sen tycker du tar upp den här aspekten att om jag inte känner mig hotad så blir jag ju inte arg.
Nej. Precis. Nej, det var någon annan i dina intervjuer som pratade om det här, tror jag, och kasta spindlar på någon som hade spindelfobi. Och det är också så att då tappar man liksom all rim och reson. Fast man förklarar att de här spindlarna är inte farliga, så är man så rädd att man ändå blir arg. Man kan inte ta in ny information. Men känner man att man står på sanningen, då behöver man ju inte bli varken arg eller rädd. Utan kan fortsätta prata lugnt och resonligt.
Det är så många saker. Vi har ju förpratat lite. Så att, men jag tänkte på den här historien som du berättade för mig om vad som hände på din lärarutbildning. Jag tänker att den är ganska talande. Så du får gärna...
Ja, men absolut. Man tänker att vi var ju ändå, vi levde ihop väldigt nära. Vi hade lektioner tillsammans 8 timmar om dagen och det var liksom både teoretiska och fysiska lektioner. Vi var nära, vi tog på varandra. När man har liksom, man ska ha, ja, det var bollspel och man ska stötta varandra i gymnastik och så här. Så att det var, man hade verkligen stött och blött mycket och jag tyckte att jag kände de flesta ganska bra. Men så, jag kommer inte ihåg vilken termin det var, men då kom där in en ny lärare. Han hade tidigare jobbat på gymnasiet. Och fastän många av oss var, jag var 22 och 24 år när jag gick där, och det var en del som var 30-35 som gick i min kurs. Och hade varit med och jobbat ett tag och kände sig väl hyfsat mogna i jobbet ändå, fast det bara hade vickat. Men då, han kom från gymnasiet och han betedde sig som om vi gick på gymnasiet också. Och liksom förklarade med hela handen och nu ska ni göra så här och ja, styrde och ställde, och det var många som kände sig nedtryckta, orättvist behandlade och kränkta så här. Så vi gick och pratade om det här väldigt mycket och länge, att han kan inte bete sig så här och han förstör alltihopa och det här är jättedumt och vi mår inte alls bra och så här. Så till slut så beslöt vi oss för att vi måste ju berätta för honom hur vi känner. Vi kan inte ha det så här i ett år till. Och liksom bara, det är vår utbildning vi har investerat i. Han måste göra bättre. Så vi satt flera omgångar och pratade om hur vi skulle säga till honom. Att vi tyckte att han inte presterade tillräckligt bra. Så vi kallade honom till ett möte och hela klassen var med då. Och när vi sitter på det mötet så är det jag och en person till som säger det som vi har sagt tidigare, som vi vill säga till honom. Alla andra säger, men du är inte så dålig och det här går ganska bra. Jag var helt mållös. Det var alla dessa människor som jag trodde jag kände som bara säger tvärtom vad de har sagt alla de andra timmarna när vi har laddat upp för det här mötet. Så det var väl nästan första gången som jag på riktigt bara kände liksom att men shit, jag kan verkligen inte lita på människor. Eller de står inte för vad de tycker. Så det var en märklig situation. Men det blev väldigt bra sen för den läraren, han vände helt och blev vår allra bästa lärare. Så det var ändå riktigt häftigt. Och den andra killen och jag, jag tror att vi fick också en speciell connection efter det, eftersom det var han och jag som stod för det vi tyckte.
Ja, men jag tycker den historien säger så mycket. Men också vad resultatet, jag tänker både för dig och din vän där, men också läraren, vad som händer när man liksom vågar uttrycka.
Vi
upplevde det.
Ja, vi gjorde det ju på ett ärligt sätt. Vi sa liksom inte till honom, gud vad du är dum, vilken dålig lärare du är. Utan vi sa precis liksom, vi känner så här, vi tycker så här, vi har den här bakgrunden. Hur tänker du när vi berättar detta? Så det blev ju liksom, vi gav honom en chans. Och han blev ju verkligen så här, men shit, tänker ni så? Ja, men då får jag ju ändra mig. Så det var liksom, okej. Så det var många känslor i det sammanhanget där.
Nej, men jag bara tänkte att det sorgliga i det är ju alla de som backar. Och det är också det jag tänkte. Den historien är ju nästan som ett liksom axplock ur vår samtid alldeles, liksom just nu. Så vad är det som händer just nu?
Ja, men jag säger det verkligen. En annan som parallell har jag också från samma utbildning. Och då hade väl gått 1,5 av 2 terminer. Och då började också i kursen och blev liksom gnäll över att den här kursen levererar inte det vi vill. Och det var liksom bara gnäll på hur systemet var uppbyggt och hur den läraren var, varför fick vi inte lära oss detta och så här. Och så blev det också till slut att vi satt i en samling och till slut kunde inte jag heller hålla tyst, utan då blev det liksom att ni har ju 2 val här eller 3 val. Antingen så för ni har gått denna utbildningen eller ni har gått så här långt nu, så antingen så hoppar ni av, eller så är det något ni kan förändra så gör ni det, eller så håller ni tyst och fortsätter. Men att liksom bara hålla på och gnälla om hur saker och ting är, och det är nog också många människor som är så rent vanligt också, man gnäller över hur man har det på jobbet, men man kan inte tänka sig att byta jobb. Men många gånger handlar det ju om rädsla. Men det finns ju de som säger det finns bara 2 känslor. Och det är rädsla och kärlek. Så att,
Men om vi drar den här parallellen till dig nu. För du har ju fått nog.
Ja, vad ska jag säga. Dels har jag ju gått så länge och tyckt att, eller och känt liksom att vi skulle kunna göra så mycket mer med vår hälsa än att bara stoppa med medicin. Och så många år jag har jobbat nu så har man liksom alltid sagt liksom att vi ska jobba förebyggande, vi ska så här, och det har jag liksom hakat på i alla år att vi måste se till folks hälsa, vi måste jobba förebyggande, men det blir ju aldrig så, och vi tar aldrig hälsan på allvar på riktigt, utan det blir ju fortfarande, ja men du måste motionera mer och du måste äta bättre, men när inte det funkar så gör man ingenting åt det. Och jag bara känner att det finns så mycket mer vi kan göra. Det finns så mycket mer om man ser tillbaka till det här med obearbetade känslor, stress och näringsbrist. Gå tillbaka till grunden i det så kommer du kunna ge människor hälsa. Och jag har väl kunnat göra det lite grann på mitt eget sätt i primärvården då, eftersom då är man ju ensam med sin patient och det är bara jag och min patient. Och har ju kunnat hjälpa många att bli mycket, mycket bättre än vad man hade bara kunnat göra med tabletter liksom. Men sen när nu detta har kommit de senaste 2 åren med corona, så är det ju bara så falskt alltihopa, och vi kan inte prata om det, eftersom jag inte har haft någon längre fast arbetsplats, så blir det inte så att jag är med i diskussionerna hela tiden, men någon gång har jag frågat kollegor liksom vad de tycker om det, och de bara tystnar och svarar inte. Och jag vet att jag hade en patient på ett ställe som han hade fått sin första spruta, och mellan då första och andra, så hade han fått en antibiotikakur mot någonting och fått en reaktion på antibiotikat och fått kortisontabletter, och de var slut här några dagar innan det var dags för andra sprutan. Och då kände jag liksom, då är immunsystemet hemmat och ska han verkligen ta andra sprutan nu så här kort inpå? Och jag tänkte att ja, men det är nog okej. Men jag frågar en kollega och vad han tycker, och så gjorde jag det. Och så tittar han på mig och så säger han, ja, men han kan väl ta den, vi vet ju ändå inte vad vi gör. Och det lever vi i liksom.
Det är ju en ganska krass inställning.
Ja, ja. Men jag tror många blir så. Vad ska man ha? Man måste jobba för sin inkomst, och hur ska man, jag tror inte man kan stå ut och vara kvar om man liksom har den här empatiska inställningen, ifrågasättande inställningen, utan antingen så bara slår man dövörat till som några kollegor gjorde, eller så, ja, eller så gör man bara ett jobb. Det är så många sjuksköterskor gör också som ger sprutorna. Liksom, att, vad mycket att göra det idag. Liksom. Och idag kommer det säkert många. Men att bry sig om individerna och att bry sig om vad det är vi gör egentligen. Man lyder bra order.
Precis vad jag skulle säga, så dök den upp. Mm. Jag skulle precis fråga dig om en Hippokrates ed. Så dök den upp som en fråga här. Jag satt och tänkte på, är det så att ni faktiskt svär den här eden?
Nej, det gör vi inte längre.
Nej, men jag tänkte om det är som nästan med händerna på Bibeln som man gör. Nej,
men vi får ju den som en liten papyrusrulle. Eller vi fick det när jag gick ut, 91 var det. Fick vi det som en liten papyrusrulle som man sa till oss att den ska ni ha på er läkarmottagning. Och ska hänga över ett skrivbord liksom. Så att ni alltid ska komma ihåg vad ni ska göra.
Ja, alltså jag försöker så här sortera i tankarna nu. För nu, när du pratar om det här med hälsa också. Så dyker jag, liksom, kan jag inte låta bli att tänka på en person som får väldigt mycket utrymme i media. Och att påstå att det inte skulle vara propaganda, det är ju faktiskt ganska befängt, tycker jag. Alltså så här, jag menar Agnes Wold, hon finns på löp efter löp efter löp. Där hon får uttala sig på bästa sändningstid i tv. Om att vi behöver inte dricka vatten. Det går jättebra med öl och kaffe och vin. 4 deciliter tror jag. Jag kommer inte ihåg, men det var en väldigt, väldigt liten som hon ansåg räcker liksom per dag. Och sen så pratar hon om helt, alltså hon har fritt spelrum och pratar om att maten inte betyder någonting. Och det spelar absolut ingen roll. Och så tänker jag på hur sjuka vi är, och det du pratade om när man tar sitt djur till veterinären. Att det första man frågar är vad djuret äter. Men jag vet ju, jag är själv djur, jag är uppvuxen med djur, hur viktig kosten är. Ja, men det gäller ju självklart för oss människor också. Och då tänker jag på så här, ordet, ena sidan kognitiv dissonans. Men jag tänker också ni läkare. Att man på något sätt bara... för ni får inte så mycket utbildning.
Nej, som jag sa, en vecka så utbildning i näringslära, och det var en, jag kommer ihåg att det var en laboration, för jag drack vispgrädde på morgonen. Sen skulle vi kolla blodfetterna. Och sen var det, resten var grupparbete. Så att de som inte var intresserade, vi var ju kanske i min grupp, om vi var 8 stycken i min grupp och vi var 2-3 stycken som verkligen gjorde någonting. Alltså de flesta läkare kan ingenting. Och ska man då stå och säga det när man är välutbildad, högutbildad, högavlönad? Ska man då stå och säga att det här kan jag inte? Som är en sån jätteviktig bit av vårt mående. Det finns ju till och med läkare som säger att det spelar ingen roll vad du äter. Min mamma var inne på sjukhuset och hon har ulcerös kolit, så nu är hon opererad och egentligen frisk. Men hon är väldigt känslig för när hon blir magsjuk och så här. Och någon gång kommer hon, blir hon inlagd då och med dropp och så. Och då serverar de frallor med marmelad och liksom ingen näringsriktig kost överhuvudtaget. Hur ska hon återfå sina krafter?
Mm.
Och min syrra, hon är ganska på där och pratar med personalen och där var sjuksköterskorna visste ju ingenting.
Mm.
Så att vården, alltså vården är verkligen sjukvård på något sätt och skillnaden mot hälsa är så avgrundslång i många fall.
Ja, men min pappa, han låg ju här inne på hjärtintensiven innan han gick bort väldigt nyligen, så jag var ju helt den maten de fick serverad. Den var så under all kritik. Så att, jag tror inte att den kan ha innehållit liksom någonting som ens liknande näring.
Nej. Sen är frågan. För det, allting tänker jag kommer tillbaka också till det här med känslor. Min ena dotter jobbar på ett äldreboende. Hon är också väldigt mycket för näringsrik mat. Men när hon har liksom försökt prata med de gamla om det. Alltså många är liksom, ge mig kött och potatis för det har jag alltid ätit. Så att ändra det på äldre är nog svårt. Men att försöka få in det som att folk förstår att det är en viktig del av hur vi...
Jo, men jag tänker bara som min mormor och morfar. Mm. De åt ju ändå kött. Alltså sen min morfar åt. Ordnade kött som han själv, alltså så här, han hade själv skjutit älgen. Så att det var ju ändå ganska det kom nära ifrån, så att jag kan tänka mig att det fanns betydligt mer näring i det de åt.
Absolut.
Och det som folk får på äldreboenden idag.
Ja.
Det så har man ju tagit in på entreprenad, den billigaste. Så att det finns ju ingen näring i det de får.
Och det är också något som är så frustrerande i de här sammanhangen. Tänk om vår regering hade gått ut och sagt när den här sjukdomen kom att nu måste ni se till att boosta er hälsa. Ni måste ut och promenera, krama varandra, förstärka immunförsvaret. Se till att sova ordentligt, minska den stressen ni kan, ät ordentligt. Se till att ni får er ordentligt med vitaminer, framförallt C och D-vitamin och zink. Tänk om de hade gått ut och sagt det. Och vara liksom en trygghet. De är ju valda av oss för att styra oss och för att vara våra representanter i vårt land. Tänk om de hade gått ut och sagt liksom, vi vill ert bästa, detta är det bästa för er. Se till att göra det, så ska vi hjälpa er som blir svårt sjuka i alla fall.
Mm.
Men inte ett ord om att vad man kan göra för att må bra, utan tvärtom så bara trycker man ner som Agnes Wold och allt det här med att man trycker ner om D-vitamin och allt som kan hjälpa folk att må bra, som inte någon läkemedelsindustri tjänar pengar på, det är bara tas bort.
Ja, och jag tänker på alla lockdowns som har varit i världen, och jag menar bara att sitta inne och inte få röra på sig skapar ju du pratar om de här tre sakerna, bara det skapar ju stress. Ja. Men vad händer med en kropp som inte får röra sig?
Ja, man
blir ju tokig. Liksom.
Ja, både det psykiska, att man blir tokig, och man vet ju hur mycket det har ökat hos BRIS och självmord har ökat. Jag kan inga siffror för jag har slutat att titta på det, men liksom att bara förstå, och alla som sitter inne och äter skräpmat blir tjocka. Skulle de få covid så har de större risk för att få en svår sjukdom, för att de har ett sämre immunförsvar, de har blivit tjocka, de har kanske fått diabetes. Och allt försämras ju, alla riskfaktorer för svår sjukdom försämras med det lockdown, så det sättet man har hanterat det på.
Ja, jag tänker på hur upplever, alltså censur, vi pratade ju lite om det här innan, men inom läkarkåren eller inom sjukvården, kanske mer en tystnadskultur, men...
Vad tänker du på, om det pratas på jobbet eller tänker du...
Ja, jag tänker hur du bemöts. Och jag tänker så här, du har ju jobbat ganska många år. Vi pratade om Annika Dahlqvist igår. Vad händer när man säger till folk att äta rätt? Jo, då får man folk slutar prata med en, man får inget mer jobb, man blir utfryst. Och det slutar med att Annika får lämna in sin legitimation. Ja, eller för, ja. Hon valde det för hon orkade inte.
Mm.
Och då pratar vi kost.
Mm. Jag menar, jag tänker både bland... Det är väldigt olika hur jag har blivit bemött. För många patienter pratar jag kost med och jag pratar kanske alternativ till folk som har långdragen smärta och inte blir hjälpt av sjukgymnastik och träning. Så en del blir glada när man nämner att det finns andra alternativ. Men jag vet en som hade jätteont sina knän som hade... jag tror inte ortopederna ville operera honom, men han ville väl tvunget, eller han hade inte indikation för att bli opererad, men han ville tvunget till ortopeden. Och då rekommenderade jag honom att gå till en Feldenkrais-pedagog. Sjukgymnastik hjälpte inte. Och sen fick jag höra efteråt att han hade gått till chefen och sagt att han ville träffa en riktig doktor nästa gång.
Mm.
Så det är väldigt olika var människor är och var... Vad kollegor är någonstans. Men framförallt är det ju en tystnadskultur upplever jag inom vården. Att man ifrågasätter inte, man pratar ingenting om det som händer just nu. Man bara följer order.
Mm.
Och många också som har tagit sprutan fast de har haft sjukdomen. Som jobbar inom vården. Liksom, glömmer man allt man har lärt sig eller ifrågasätter man ingenting. Man bara gör det som ska göras för att ta sig vidare. Och tänker att nu är det jättemycket att göra, men vi får bita ihop för nästa månad kanske det blir bättre.
Mm.
Och det är så de allra flesta tänker.
Nej, men jag tänker, du pratade ju om det här, alltså jag har ju själv läst teologi i ganska många år och blev djupt berörd av att det var så krasst och liksom kallt och kyligt.
Mm.
Och det var ju också det du beskrev, att det, då tänker jag så här, både att bli läkare och att bli präst, det är ju verkligen att möta människor.
Mm.
Och jag tänker så här att man kanske skulle ha en hel termin på utbildningarna, där man pratar om intuition och så här att hitta hem i sig själv och också kunna möta människor. Jag tänker så här, wow. Om man började jobba på ett helt annat sätt och utbilda.
Det hade ju varit på något sätt en dröm, men jag tänker vi är ju så styrda. Jag tänker att det kommer ifrån det här. Jag hörde på någon annan podd som pratar om varför pratar inte läkare om fascia till exempel. Som är ju, man har börjat och forska jättemycket om de senaste åren. Och de pratar om, och det kan höra hemma här också, att jag tror att det var, vågar inte säga, 20-30-talet i Amerika när det var väldigt många olika behandlingsmetoder. Det fanns ingen ordning på någonting egentligen. Mycket var naturmetoder, det var örter, det var akupunktur kanske så här. Och då ville man ville förbättra vården, man ville göra den mer enhetlig. Och då var det Rockefeller och kompani som sa liksom att men vi gör en läkarutbildning, vi styr upp det här så vi får en enhetlig läkarutbildning och vi betalar för det.
Mm.
Och det är väl klart att det är tacksamt, att, men det är klart att vi vill att människor ska må bättre, och är det dessutom någon som betalar för det så är det bra. Så jag kan förstå det. Men det innebar också att man stöter ut allt det som var naturlig medicin då, som nu kallas för alternativmedicin. Och så börjar man jobba med syntetiska läkemedel. Och sen har det blivit på något sätt bara en sån genererande kassako. Man har forskat på massor med mediciner och det har genererat jättemycket pengar. Men nu är man ju på ett ställe där, alltså, vi är väldigt långt fram med läkemedel. Det finns inte jättemycket mer i dagsläget att forska på, så att man kan inte tjäna så mycket mer pengar på läkemedel, utan nu blir det ju sprutor som blir den stora källan. Och jag hörde att Pfizer hade väl tjänat 40% mer i år än alla andra år till exempel. Så att där är ju jättemycket pengar att tjäna i läkemedel, och då blir man ju inte intresserad av att göra något annat heller. För alltså, jag känner att läkarvetenskapen är inte längre där för att i grunden hjälpa människor till hälsa, utan man jobbar utifrån det systemet man har lärt sig. Och utifrån det systemet så absolut är det många läkare som vill hjälpa människor att göra sitt allt och må så bra som möjligt. Men att ta steget utanför systemet och titta på ett annat sätt att få människor att må bättre. Det är liksom, jag berättade för en kollega om tapping och hur mycket bra resultat jag hade sett om det med min son till exempel, som har blivit fri från ryggvärk, panikångest, väldigt mycket olika saker. Mm. Och när jag då helt exalterad och lyrisk har berättat om detta, så tittar han på mig och säger han, men vad ska vi då göra? Okej, okay. Och det är ändå en människa som jag beundrar djupt, både som läkare och som människa. Liksom. Men ett sånt svar, återigen en människa som man tror man känner lite grann, så får man ett svar som bara hugger halsen av en. Liksom. Men då är man ju i det systemet som är, och det är så många som inte kan ta steget utanför och titta. Mm. Och i Sverige just är det ju sån enorm skillnad. Alltså, i Tyskland till exempel är det ju sån jätteskillnad att man kan använda naturläkemedel och man lägger in andra saker i det som är tillåtet i läkarprofessionen.
Mm. Nu får jag bara en bild här av hur jag tänker så här. Om man kan få önska. Tänk om man under utbildningen fick liksom lära sig någon form av självdistans. Där du går ut från läkarutbildningen med en inställning att du jobbar för människor. Mm. Så som jag själv försöker tänka i alla fall. Mm. Att man inte ska behövas. Alltså, i den bästa av världar så skulle ju inte du behövas.
Nej precis.
När det är liksom riktigt nödvändigt. Men nu har vi ju skapat ett samhälle där folk, det är som en puttrande gryta. Vi är liksom alla lite småsjuka till mans. Liksom. Och din kommentaren där från din läkarkollega tycker jag ändå tyder på brist på självinsikt. Mm. Och självdistans. Jag menar, så det ska inte vara så. Det borde i alla fall inte vara så.
Nej. Alltså jag tror att en del blir läkare för att de verkligen vill hjälpa människor. En del blir läkare för att det är hög status och man tjänar mycket pengar. Och sen oavsett vilken ingång man har så tror jag att väldigt många blir liksom slipade av systemet. Mm. Att det tar sån kraft och man vet inte riktigt vad man ska ta för att gå utanför systemet. Och då väljer man hellre att inte se det, att inte känna det som man gör fel. För att då överlever man.
Mm. Det var någon gång jag frågade en läkare om det här fästingsprutan. Och så för han föreslog att jag skulle ta en sån och det tyckte jag faktiskt kändes lite onödigt. Mm. Och då sa jag, men kan inte du berätta för mig om riskerna eller eventuella biverkningar? Mm. Och det tycker jag talar väl lite om situationen. Han blev så förnärmad och arg på mig och sa, bara fräste upp mig att han kunde tala om för mig fördelarna. Liksom. Det där andra var liksom helt ointressant för han ville...
Så är det. Vi ser det ju väldigt mycket bara ur en vinkel.
Mm. Men vad är den här ilskan? Jag tänker så här, kan inte jag få veta både och? Mm. Och där är vi ju nu i det här bristen på informerat samtycke. Mm.
Men det är ju samma sak, det är ju samma sak där, att han får en känsla inuti sig. Shit, det här borde jag ha tagit reda på. Detta är någonting som borde ha följt med mig hela vägen. Mm. Men jag kan inte detta, så därför blir jag arg på dig som frågar.
Ja.
Det är mänsklig natur på något sätt att göra det. Jag tänkte det som jag lärde mig om, eller det blev så tydligt för mig med när jag började lära mig om tapping, liksom hur människan fungerar och att vi alla funkar likadant rent psykologiskt. Att det här med svarsleendet som man frågar efter på BVC när man är 68 veckor gammal. Och har man inte det så är det antingen något ögonfel eller något hjärnfel eller så är det något fel i kommunikation med föräldrarna. Och det är så viktigt. För vi har alla känslor med oss när vi föds och det är föräldrarnas roll att liksom utveckla, att ge respons så att man får en egen kärlek och en egen självkänsla. Och får vi inte det, vilket ingen av oss har till 100%, så får vi tillkortakommanden som gör att vi sätter oss i situationer där vi upplever stress, där vi inte äter ordentligt. Där vi, så att, för har vi haft egen kärleken till 100% med oss, så hade vi sett alla medmänniskor som jämlikar, som folk vi vill ha ett bra utbyte med, som vi vill älska i någon mening. Men när vi inte älskar oss själv för att vi inte har fått det när vi var små, så kan vi inte det. Och då får vi sådana saker som att människor går in i en roll. Antingen så får man massor med ångest för att man mår dåligt, för att man inte älskar sig, eller så stänger vi av oss. Och då går vi in i en roll som den läkaren som blev arg på dig.
Mm. Bara en parentes. När du pratar om det här 6-8 veckors leendet. Mm. Kan jag inte låta bli att få upp en bild av våra mobiltelefoner. Och alltså, jag är inte fri från skuld där. Men så mycket som vi använder våra telefoner och så mycket som vi tittar i våra telefoner. Och jag tänker på de här små barnen som borde liksom, det borde vara fullt fokus på dem. Mm. Men de konkurrerar liksom med den här min mammas och pappas hand. Och så tänker jag att det här leendet, alltså det är en kombination av många saker. Det är brist på liksom egen kärlek, självkänsla, men också konkurrens.
Ja, men det är det absolut. Och det är därför vi står, tänker jag, i den situationen vi gör idag också. Det är ju så lätt att härleda liksom människor som mår dåligt, som gör saker varken för sin egen skull eller för någon annans skull, utan för att få bort en skuldkänsla eller någonting sånt. Så bara tänker man inte, utan man bara gör. Och det gäller ju både de som prånglar det här på oss och de som står här i frågan, ska jag eller ska jag inte, och känner sig rädd för att vi blir en delad värld och vad ska hända med den här världen och allting. Och allting kommer ju ner till hur vi mår i oss själva.
Ja, men den här, det är en uppsökarverksamhet med dessa injektioner just nu. Alltså det är ju en hets utan dess lika liksom. Min man filmade igår, så de har ställt upp små bilar, liksom inte ens lastbilar, utan överallt när orter vi bor. Så på någon så här skabbig parkering och bjöd in folk och ta.
Vad ska man säga? Det gör så ont i mig. Så, men liksom, hur ska man påverka människor? Jag tänker, jag har ju försökt i så många år, när jag är i min vita rock som man inte har längre, men när man står i sin läkarroll och försöker påverka människor, då ger de i alla fall ett sken av att lyssna. Men att påverka människor med någonting som jag tycker, som jag står för, det går bara till de som redan är på något sätt på samma bana, att övertyga någon om något annat, att ändra åsikt. Tänker jag, det kan man inte göra utan att den människan är med på det. Och den här skrämseln är ju bara, det blir ju bara att trycka ner människor, att ta bort all kärlek från världen, bara skapa rädsla, bara skapa. Så vad är de ute efter egentligen? Det tycker jag, det kan man verkligen fråga sig. För det är ju ingen ökad dödlighet, och det är sjukligheten, den dödligheten som är bland riskgrupper, ta hand om dem. Alla andra borde vi bara värna om och ta hand om. Men så jag vet inte riktigt vad man är ute efter. Det är förfärligt.
Nej, men jag menar, det är ju nedmontering under många år. Jag tänker allt ifrån liksom Vidarkliniken, som apropå holistiskt synsätt. Där jag har pratat med så många människor som har legat inlagda och som har känt sig sedda, hörda och blivit klart bättre. Och där man också tar mat på allvar. Och det var ju i många, många år som man ville lägga ner den. Och alla verksamheter kring att föda barn. Vi hade 2 stycken fantastiska sjukhus. Där de som jobbade trivdes. Alltså så här, enkäterna, liksom svarsenkäterna från de födande. Mm. Det var ju liksom full pott.
Mm.
Men de valde man att stänga ner.
Mm. Så att, ja. Mm. Ja, nej, men jag förstår inte riktigt all, om det handlar om pengar, det handlar om något större. Jag vet inte riktigt varför man väljer att göra sådana saker. Men det är, vi är verkligen ute på fel väg i samhället med allt detta.
Mm.
Men jag vill ändå tro att kan man på något sätt, för det är så jag känner att jag har fått överleva, att försöka hitta min sanning, att stå i min sanning, att bara liksom vara den jag är och det jag står för. Så får folk fråga, för folk gör det ibland. Mm. Liksom, men gud vad du ser ut med bra, vad gör du? Ställer de den frågan, jag visst, då svarar jag. Men jag kommer aldrig liksom mer att liksom pådyvla folk någon åsikt eller någonting sånt. För det tas aldrig emot väl. Utan att, jag tror det får gälla liksom alla som vaknar att man gör det som känns bra. Jag har ju tänkt ibland liksom, jag borde åka till Stockholm och demonstrera för det här, för jag tycker verkligen att detta är så fel, men det är inte jag känner inte det rätt i mig att det är jag som ska stå där och göra det, utan jag får göra det på något annat sätt, och nu kom ju detta tillfället, så det var ju liksom det sker det som ska ske på något sätt. Så att jag tänker att när man på något sätt hittar sig själv och sin sanning, och hittar man inte det så går i behandling, tänker jag, så att du lär känna dig själv och lär dig att älska dig själv så bra som det går, och när du kan det så då kan du göra någonting bra för andra också.
Och det gör ju du just nu, alltså jag bara vill verkligen ge dig, det är så stort att det, jag menar, för varje till läkare, för varje till sjukvårdspersonal som öppnar upp och vågar stå i det här. Så du har gjort något jättestort idag verkligen.
Ja, jag hoppas det. Och jag tycker det är fantastiskt att få prata. Att det blir mer folk som lyssnar, att man kan ge dem någonting som i sin tur kanske kan ge någon annan någonting.
Det är 100 stycken som lyssnar nu.
Ja. Och ändå var det fel tid.
Nej, 300 personer live.
Ja. Ja, nej, men ändå var det fel tid i
anmälan. Okay. Ja, men precis. Det ska vara en kort säga till er. Alltså, det får vi väl ta en annan gång. Men att Facebook inte är på vår sida, det kan man väl lugnt påstå. Att ända sedan jag la ut den här om dig och Sture, och sen när jag la ut den här tredje om att jag och Lars Bern ska ha en informationskväll, då började Facebook spöka med mig. Så kan man ju säga. Så att det är nästa punkt sen, att försöka avveckla Facebook. Mm. Men det var... Har vi någonting? Jag brukar ju alltid, jag tycker vi har pratat så mycket hopp ändå här. Men jag brukar alltid vilja liksom, vad tänker du liksom med lösning? Vi har pratat om en massa positiva saker, men hur? I din liksom dröm, du öppnar en klinik, en läkarklinik.
Mm. Alltså jag tänker lite grann då i enlighet med Bruce Lipton. Se vad du äter. Se till att jobba med dina barndomstrauma. Och det går att lösa dem för de allra flesta människorna. Att må mycket, mycket bättre. Det finns en annan forskare som heter Aaron Antonovsky som pratar om KASAM. Mm. Att leva i ett sammanhang där man känner sig... välbehövd, nyttig, så här. Så att försöka liksom ta sig själv på allvar, att ge sig det värdet, att titta på de frågorna med mat och med stress, med känslor, och att verkligen ta steg, att leva i ett sammanhang där du känner att du mår bra. Jag ska bara säga det sist också, det var ju någon som kommenterade på din sida där om hyrläkare och liksom att vi bara ute efter pengar. För då var ju jag i ett sammanhang när det blev vårdvalet 2009. i Skåne, och det liksom gick över till att bara, eller det var så dåligt ekonomiskt ersatt så väldigt mycket kom att handla om pengar. Så att vi, jag jobbade på en liten privat vårdcentral då, och de skulle omförhandla sitt avtal, så de var tvungna att sälja sig till en större ägare då. Och det handlade bara om pengar. Och ekonomen där, han sa att vi skulle ha 27 patienter om dagen för att vi skulle bli lönsamma. Mm. Liksom, det är liksom inte realistiskt om man ska göra ett bra jobb. Och sen så kunde de inte få lönsamhet i det, så de sålde det ytterligare en gång sen. Och det blev sedan sålt till ett riskkapitalbolag, och då handlade det jättemycket om pengar, men det handlade också om att man såg inte personalen. Liksom, vi var inte värda någonting i deras ögon där uppe, och då blev det bara jättemycket stress och ingen samhörighet. Från en vårdcentral som hade funkat jättebra så blev det ingen samhörighet, det blev bara stress, och vi fick inte göra det, och vi var tvungna att göra det och så här. Och då kände jag liksom, jag kan inte stå för detta heller då, utan jag kommer att bli utbränd om jag ska jobba så här, och jag kan inte göra mitt bästa för mina patienter. Så då valde jag att sluta och bli hyrläkare. För då tänkte jag att då kan jag göra det jag vill för mina patienter. Jag kan säga nej när jag är utarbetad, så kan jag vara ledig några veckor och sen kan jag jobba och göra ett bra jobb. Och så har jag gjort de sista 8 åren. Och det har funkat jättebra. Men nu med detta som hände här, så det har ju varit en process. Allt är en process. Men det som hände här nu på vårdcentralen här en veckan, det var liksom bara droppen. Jag bara kände att nej, nu tar jag steget att avsluta detta yrket. Så kommer det säkert nya möjligheter. Ännu vet jag inte hur det ska se ut, men det är jättespännande.
Men det är ju också det här att faktiskt våga, att verkligen våga, för så här, nu är det nog. Det här är stopp för mig.
Och att det löser sig om du står upp för den du är och det du tror på och vågar ta steget, så kommer det alltid nya lösningar, det tänker jag.
Det finns ett sånt fint uttryck där, att om jag tar ett steg mot Gud, så tar Gud 1000 steg mot mig.
Det var bra, det tar jag till mig.
Ja, men verkligen tack. Jag tycker att vi har fått med jättemycket. Och folk har skrivit väldigt mycket saker, så du får jättegärna gå in och läsa lite och svara. Och folk undrar över tapping med mera.
Ja, men absolut. Det kan jag göra.
Ja, men tack alla ni som har tittat. Så avslutar vi här, om det inte är någonting mer känner att du vill lägga till innan vi...
Nej, jag känner mig ganska nöjd. Tack ska du ha. Tack för att jag fick vara med verkligen.
Tack. Då avslutar vi. Hej då.
Hej då.